Lyssnarna hade börjat lära sig lyssna kritiskt och de hörde av sig. Och de medverkade också själva i större utsträckning i enskilda ekoinslag med röster och inlägg på gator, i hemmen och i telefonväkterierna, som var ett konkurrenskraftigt grepp mot televisionen. En mycket speciell lyssnarmedverkan kom den 24 augusti 1973, då en lyssnare ringde upp Ekot och gick ut i sändning. Han hette Clark Olofsson.
Jag ringer tack vare att jag hört i radion vid ett flera tillfällen som har fått ganska snedvida uppfattningar om det här, va. Den här killen, va, han sitter så dåligt till förhandlingsmässigt. Enda förhandlingsbara sak han har, det är med tre gisslan. Han släpper två gisslan direkt. Han begär att få mig som chaufför, att få ta med sig pengarna han har fått, att få ta med sig gisslan i bilen och att åka med bilen härifrån, alltså.
Och du tycker alltså att polisen ska gå med på Hanssons krav här?
Ja visst, herregud, var ska man ta vägen?
Vart ska han ta vägen sen då?
Ja just det, var ska han ta vägen? Det måste den sluta någonstans. Alltså, det kommer ju härifrån, han har, det finns sprängmedel här och allting, va? Ett halvt kilo sprängdeg i hans mera. Och han har apterat och laddat upp här, va? Han är fulladdad med ammunition och sitter utsökt bra till för en stormning, alltså. Det finns inte en chans, alltså.
Men hade det då inte varit enklare för honom att ge upp?
Nej, han kommit över den punkten för länge sedan, alltså.
Vad menar du med det?
Han säger så här: jag skiter i vad som händer här efter. I sista hand så kommer han att spränga hela skiten i luften här.
Gunnar Fagerström, 1987 sitter du här, ett antal år efter bankrånardramat vid Norrmalms torg, och lyssnar på det här. Vad är din reaktion?
Ja, det var ju bland det mest spännande och dramatiska som jag har varit med om. Hela det här bankdramat var ju väldigt skakande, skrämmande, overkligt på något sätt, va? Och plötsligt en morgon efter ett morgoneko så får vi alltså telefoner från Clark Olofsson som är missnöjd med hur polisens budskap har gått ut i etern. Och hans vittnesmål och sen även gisslan Kristina Enbergs vittnesmål i Ekot kom ju att vända på hela allmänhetens uppfattning om vad som hände. Det var helt sensationellt att alltså gisslan i banken var mer rädd för polisen än var rädda för rånare.
Och de här intervjuerna i Ekot, de sändes i radionämnden. Faktum är att Dagens Eko under årens lopp har fällts ett antal gånger i radionämnden. Och motiveringen, vad var den?
Motiveringen jag läser innantill i radionämndens utslag är att det kan ifrågasättas om Sveriges Radio överhuvudtaget bör sända intervjuer med personer som befinner sig i nödläge eller eljest i en fysiskt och psykiskt hård pressad situation. Det var alltså inte lämplig form att sända de inspelade rösterna med Clark Olofsson och Gisslan Kristina Enmark, ansåg radionämnden. Men om man nu ska invända mot det beslutet, så var det sensationella var ju då äktheten i deras, framförallt Kristina Enmarks, vittnesmål att hon och de andra tillfångatagna banktjänstemännen är mera rädda för polisen än för rånaren. Och det gav ju ett perspektiv på det här ohyggliga dramat, vilken svår situation polisen hade för att lösa det här,
säger Gunnar Fagerström, då ekomedarbetare, nu rapportmedarbetare. Dramat i bankvalvet 1973 gav sedan upphov till det fenomen känt över hela världen som psykologerna kommer att kalla Stockholmssyndromet. Alltså det, nämligen att gärningsmannen och gisslan kommer att dras till varann känslomässigt och känna större sympati, som vi sa, för varandra än för polisen.
Det är så att regeringen säger det att Clark och den här andra, va?
Ja.
De får gå med en utav oss. En av oss tjejer.
Ja.
Och jag går inte utan henne och jag låter inte henne gå ensam.
Nej.
Och hon går inte utan mig och låter inte mig gå ensam. Alltså jag är inte den minsta rädd för Clark och den här andra killen, va? Jag är rädd för polisen. Förstår du det? Kan du tänka dig själv att sitta i sitt eget land, va? Och så kommer det in en kille här och ska, och håller oss fängslade, och sen skickar han hit Clark Olofsson som har stått henne till skiten med tidningen, va? Och sen ska man sitta och vara rädd för att ens egen polis ska komma in, va? För kommer de in här med 20 man och börjar skjuta, då bör jag eller någon av mina kompisar, det är oundvikligt, va? Sen har alltid en av oss tjejer framför sig som sköld.
du litar alltså på både på Clark och...
Ja, jag litar fullständigt på dem. Jag tror mig eller ej, men jag ser, vi har haft riktigt trevligt här. Vi har suttit och pratat och allting. Jag tycker att vi tar hit Palme, va? Så jag får titta honom i ögonen. Och så han får säga det här till mig, för det tror jag aldrig han kan. De har ingen aning om vad vi gör, va? De läser tidningen och tror att vi sitter i ett hörn gråtande med två desperados över oss.
Men det gör ni alltså inte?
Nej, hörru du. Ska jag tala för dig att jag sett att spela luftförsäck idag?
Dramatik på högsta nivå, men också vardagens problem och glädjeämnen innehåller ekot.
Det gäller bankdramat vid Norrmalmstorg. Läget där är i stort sett oförändrat nu på förmiddagen. Den mest aktive i banklokalen under natten och förmiddagen har varit Clark Olofsson, som har ägnats åt att ringa en rad telefonsamtal. Han har ringt till statsministern och han har ringt till tidningarna och till de båda tv-kanalerna. Och han har ringt hit till ekoredaktionen. Och han talar för att han och kuppmannen tillsammans med gisslan ska få lämna banken.
Den här extra nyhetssändningen ska ägnas åt bankdramat vid Norrmalmstorg, som alltså fått en lycklig upplösning. I slutet av den här sändningen ska vi också få ett sammandrag av dagens nyheter. Bankdramat vid Norrmalmstorg slutade alltså lyckligt. Kåpismannen gav upp när polisen satte in sin aktion, en gasaktion som började klockan 9:05. Och cirka 25 minuter senare kom kopismannen, gisslan, de fyra banktjänstemannen, männen och Clark Olofsson ut, och ingen av dem rapporteras vara skadade. Lennart Kloster.
Hela dagen har det varit en intensiv verksamhet på Norrmalmstorg, och polisen har alltså hållit fast vid den plan som innebar att man skulle använda sig av gas för att lösa den här dramatiska affären. I morse besköt en polis av rånaren, och polisen stärktes ytterligare i sin uppfattning att rånaren menade allvar med sina hotelser som han har fört fram vid många tillfällen under den här tiden i banklokalerna. Men arbetet med att borra i bankvalvet har fortgått hela dagen. Polisen har varit förtegen om de planer man haft. Men fram emot eftermiddagen blev det allt mer uppenbart att polisen tänkte avgöra affären idag. Aktiviteterna kring Norrmalmstorg tilltog. Brandbilar och ambulanser har kört fram. Och för 2 timmar sedan så kom alltså den lyckliga avslutningen av bankdramat.
Och så här kommenterade polismästare Kurt Lindroth polisens insats.
De har varit igång praktiskt taget sedan i torsdags, många av de polismän som har tjänst ut här.
Det här var alltså en lyckad aktion. Ja. Hur var möjligheterna och chanserna för att det här skulle gå bra eller att det skulle misslyckas?
Det fanns naturligtvis risker för att det skulle gå illa. Det fanns många sådana risker.
Hur noga övervägde ni det här innan ni satte igång med just gasmetoden ikväll och som alltså lyckades så bra?
Ja, det övervägs, men det övervägs med stor noggrannhet. Både när det gäller dosering av gas, möjlighet till snabb utrymning av lokaler.
Några reportrar som har varit nere på Norrmalmstorg under de här 6 dygnen och följt polisens aktion. Kan du berätta någonting om hur själva upplösningen gick till?
Ja, det har varit så att polisen har alltså borrat i valvet hela dagen, och man har också forcerat den dörr in till valvet där de 6 fanns, och det har man gjort med en domkraft. Jag vet inte riktigt varför man använde sig av domkraft, men det var förmodligen för att man inte skulle skada de som fanns in i valvet om man eventuellt hade tänkt sig att möjligen spränga. Senare ikväll här nu strax innan upplösningen, det kom mycket snabbt förresten. Först bar man in bårar och gasmask försedda ambulansmän klev in i banklokalen. Och det dröjde faktiskt inte mer än bara ett par minuter förrän den första båren kom tillbaka ut igen med och dramat var slut. Och polismästare Lindroth och polisintendenten Torander kom ut och meddelade att ingen hade skadats och att då bröt applåderna på när man stod ut.
Man har ju under hela tiden här talat om att polisen skulle använda sig av gas, och så blev alltså också fallet.
Ja, det här var en sorts tårgas som användes. Tidigare har det ju talats om gaser där de 6 i valvet skulle bedövas. Men där har man tydligen ansett riskerna vara alltför stora, därför att den gasen, den påverkade dem mycket snabbt, och det var mycket viktigt att de som fanns i valvet kom ut inom minst 10 minuter. Men här har man använt en annan sorts gas, och det är troligt att det har varit lika viktigt att få ut dem snabbt ur valvet nu också. Men det är alltså frågan om en sorts tårgas som påverkar ögon och slemhinnor.
Någon skottlossning, det förekom alltså inte överhuvudtaget?
Nej, inte ikväll. Den senaste skottlossningen, det var alltså i morse när rånaren sköt mot en polis som borrade genom valvtaket.
Hur var reaktionen bland polismännen ute på själva Norrmalmstorg?
Ja, det var man kände ju att polismännen uppfattade det hela som en enorm lättnad, därför att pressen på polisen måste ju ha varit oerhört stor under de här dagarna.
Och så den förtjänade journalistskaran reagerade ju väldigt när dramat fick sin upplösning.
Ja, det var ju enbart applåder till polisen, och det uppfattades allmänt som om polisen har skött den här affären mycket, mycket bra.
Tack, Lennart Broström. Statsminister Olof Palme var snabbt nere på Norrmalmstorg efter polisaktionen, och det här var hans reaktion omedelbart efteråt.
Jag har känt en trygghet i det förtroende jag hyste för de människor som var ansvariga här. Jag visste att de skulle göra allt som stod i mänsklig makt för att nå en lösning där människoliv räddades men rättssamhället försvarades.
Så ni var hela tiden säker på att det här dramat skulle få en lycklig lösning?
Nej, det kan omöjligt vara. Jag visste bara att det fanns
ingen annan väg.
Visar det här dramat att vi kan vänta oss lika farliga saker i framtiden, att Sverige har blivit ett våldsammare land?
Nej, jag tror att det här, det sätt på vilket det löstes, kan betyda väldigt mycket för framtiden. Om liknande tankar växer fram i någon vettvillings hjärna. Jag sa ju söndags att våldet kan triumfera på kort tid, men dess framtid är hopplös, och det besannade sig.
Så här i efterhand, var det hela tiden ett riktigt beslut att inte släppa gisslan tillsammans med kopistmannen?
Absolut. På den punkten tvekade jag aldrig ett ögonblick. Ett samhälle som skickar ut, beväpnar två vettvillingar med pistoler, som ställer ett bil och 3 miljoner kronor och 2 oskyldiga människor till deras förfogande. Det samhället skulle vara sjukt i sin kärna. Det skulle kunna få oöverskådliga konsekvenser. Så på den punkten tvekade jag aldrig ett ögonblick.
Vilka paralleller drar ni till dramat på Bulltofta förra sommaren?
Paralleller är aldrig helt. Men precis detta, att för någon kort tid kan en demokrati, ett öppet samhälle, vara tvingat till vissa eftergifter. Men det finns en gräns. Man får inte ge upp för våldet. Det ska bekämpas.
Här löste polisen
skickligt det här problemet.
Men vad ska man i grunden göra som politiker för att, om det är möjligt, förhindra att sånt här kan hända igen?
Det är att försöka skapa ett samhälle där sådana här våldstendenser stävjas. Vettvillingar kan man aldrig helt förskona sig från. Det finns ingen möjlighet. Det finns inte ett samhälle som kan det. Men man ska försöka förebygga och hindra så gott man kan, och man ska stå fast i det avgörande ögonblicket.
Gisslans situation har varit
hela tiden
ganska
svår här. Har det varit värt svårigheterna att hålla kvar gisslan där inne för att få den här lösningen?
Ja, det har varit ett fruktansvärt påfrestande lidande, tanken på hur dessa människor har lidit.
Men ni har inte tvekat?
Det fanns ju ingen annan väg.
Statsminister Olof Palme. Dr. Nils Bejerot har under större delen av dramat befunnit sig inne i banklokalen. Han har samtalat med de 6 i bankvalvet och bistått polisen med råd för polisens agerande. Dr. Bejerot.
Ja, det är klart att det känns väldigt skönt att det hela är över. Det är kanske lite förmätet att säga att det gick enligt ritningarna, men det följde den strategi som vi drog upp redan under första och andra dygnet. Vi räknade ju med att en människa med en sån här karaktärsrubbning som den här mannen har, en djupgående karaktärsrubbning, han gör ju ingenting som han inte har vinst på, som han har en direkt fördel av. Och han kunde ju ha väldigt stora fördelar av sitt hot mot gisslan. Det var ju det enda han kunde göra i den situationen. Men han kunde ju aldrig vinna någonting på att skapa gisslan.
Men nu dröjde upplösningen av dramat i åtskilliga dygn. Ändå säger ni att ni hade väntat den här upplösningen på ett tidigt stadium, men hade ni väntat att den skulle komma så sent?
Det hade vi inte gjort. Vi hade ju väntat att han skulle inse att situationen var förlorad och att han skulle vara så pass vettig att han skulle kunna kapitulera på ett hyfsat stadium. Men det gick ingen nöd på honom där inne. De hade ju mat och dryck och mjuka mattor på golvet och de hade fått filtar och kuddar och de hade radiounderhållning och så vidare. Det gick ingen större nöd på honom och Clark Olofsson. Och det bidrog ju till att det hela blev så pass utdraget.
I de samtal som ni förde med de sex personerna nere i valvet, hur var stämningen där nere bland dem?
Det var en polisman som hela tiden, de första dygnen, hade en direktkontakt och jag satt mera som rådgivare och diskuterade hur vi skulle lägga upp resonemangen. Och stämningen var då, den var god alltså. Den var god på båda parter skulle jag säga. Båda sidor.
De fyra personer som har suttit som gisslan och som alltså befunnit sig under ett ständigt hot under de här dygnen. Kan ni räkna med att de nu kommer att ha några psykiska men utav
henne? Ja, en sån här sak går naturligtvis inte spårlöst förbi. Därför att de har ju levt i dödsskräck under en lång tid av det här. Och särskilt när vi för tre dygn sedan försökte bryta oss in. Då, och de blev upphängda i lådorna, då var de ju alldeles uppenbarligen övertygade om att de skulle bli hängda. Alltså. Så att det är ju ett enormt tillstånd. De har varit utsatta för en kolossal press. Så att de blir chockade och tagna av det här och det tar några veckor innan de repar sig någorlunda. Men jag tror inte att de ska få några bestående men. Det tror jag verkligen inte. Det tror jag inte.
Hur var deras reaktion under de sista dramatiska minuterna och när dramat upplöstes?
Ja, under dagen så har ju gisslan varit väldigt tyst. De var ju trötta, apatiska, deprimerade, utslagna. Så när som på någon flicka som var rätt pratsam emellanåt. Men när gasen kom så blev de ju förstås väldigt skärrade också de. Men de tog upplösningen väldigt fint och jag pratade med dem samma de kom ut och de var i förhållande, jag måste säga efter omständigheterna i en utmärkt kondition alltså, efter omständigheterna.
En av de första dagarna så var Sveriges Radio i kontakt med två utav flickorna.
Ja,
då var de ganska muntra, de såg ganska ljust på sin situation. Vad kunde det bero på?
Ja, det var väl lite Robin Hood-stämning där i början. De hade blivit instängda med de här gossarna som var snälla och vänliga mot dem. Och som hade 1,5 miljoner och som skulle ge sig iväg. Och de var ju alldeles övertygade om att de här grabbarna skulle kunna hota sig ut i banken. Och de var också övertygade om att rånaren i den situationen inte skulle göra gisslan något illa. Och det har jag heller aldrig befarat att man skulle göra.
Ni har också haft lyssning ner i valvet. Vad har samtalen rört sig om? Hur har stämningen mellan de sex varit?
I början var det ju en otvungen samtalston. Och alla var väl instängda på att det här skulle bli en ganska kort affär. Och fram till tredje dygnet då vi gjorde det här stort upplagda inbrytningsförsöket som vi fick avbryta i sista stund. På grund av den här tillbudet med hängning. Fram till dess var stämningen i valvet, jag måste säga att den var god. Men efter den episoden så inträdde det en helt annan atmosfär. Och relationerna mellan gisslan och de båda andra blev sen spänd. Och ett par utav gisslan har ju varit väldigt tyst. De sista dygnen, jag skulle vilja säga att de har legat apatiska, deprimerade i något hörn och inte deltagit i några konversationer.
Kan man förklara varför rånaren inte gjorde allvar av sitt hot att ta livet av en av gisslan för att visa att han verkligen menade vad han sa?
Ja, han skulle inte kunna vinna någonting på att skada gisslan. Han insåg det själv att han inte skulle kunna göra det. Så att det är en jättestor bluff han har försökt göra med. Alltså. Han, som han själv sa, när det var slut, jag tog en chans och det gick inte. Den här typen av personer är chansare
Och det är en form av spel kan man säga. De satsar högt och förlorar, men vill ju inte förrän innan i sista se att spelet är förlorat.
Vilken roll spelade Clark Olofsson?
Ja, den var ju lite dubiös. När vi först fick upp honom till Stockholm så hade vi ju inte någon som helst misstanke på att han skulle vara engagerad eller indragen i det här. Och när vi sen gick ner och hade förhandlingar med rånaren först genom Clark Olofsson och sen var Clark och jag inne tillsammans. Men det hade varit ett par polismän där inne i flera timmar tidigare. Då avslöjade ju inte Clark för oss identiteten på den här graven. Så vi trodde ju ett par dygn att det var en annan man. Och bara det visar ju att Clark spelade ett dubbelspel då. Men sen när de blev instängda i valvet, sen blev det allt mer uppenbart att han var involverad i det här. Och mitt tips för dagen är att det här är någonting som de har planerat ihop tidigare. Det här var en form av avancerat fritagningsförsök av Clark Olofsson helt enkelt. Och det ihopblandat till ett rån. Det sades ju i början att de hade varit tre män i banken och att två försvann på tidigt stadium när det hela verkade att misslyckas. Och det tycker jag verkar mer sannolikt att de hade varit tre. För då hade ju deras möjligheter att ordna upp det hela kanske varit större. Och jag tror de från början hade beslutat sig att begära 3 miljoner. När det sen blev bara en man kvar så kom han i hastigheten inte för att sänka budet till 1 miljoner utan han tog fast de där 3 miljonerna. Men jag tror som sagt att det var betydligt flera inblandade i det här än de två vi nu känner till.
Det framgår också på samtalen som ni då har...
Nej, det skulle jag inte vilja säga att det gör direkt.
Vad kommer nu att hända med de 6 som är förda till sjukhus?
Ja, gisslan får ligga kvar över natten på sjukhusen. De behöver få vila ut där och sen så ska de kunna återgå till sina hem och sina anhöriga imorgon. Och sen gissar jag att banken ger dem kompensationsledigt för övertidsarbete och så vidare.
Dr. Nils Bejerot, den läkare som alltså under större delen av bankdramat 6 dygn har befunnit sig i banklokalen och stått i kontakt med rånaren gisslan och Clark Olofsson. Dr. Bejerot intervjuades av Åsa Wickman och Torbjörn Vinsnes. Vi ska nu till kanslihuset där för en stund sedan en presskonferens med statsminister Olof Palme, justitieminister Lennart Geijer, polismästare Kurt Lindroth och rikspolischefen Carl Persson har hållits.
Vi är anledning att känna både tacksamhet och stolthet mot polisen och övrig personal på det sätt på vilket de har löst den här uppgiften. Det är just...
Vi hade hela vår planläggning, den siktade mot det målet, nämligen att få ut de här människorna med livet i behåll. Men vi var naturligtvis helt klara över de väldiga risker som de olika momenten i det här förfarandet innebar. Och vad vi mest fruktade, det var att Janne Olsson, som han heter, skulle skjuta flickorna i ett kritiskt skede. Nej, det fanns det inte. Han avlossade en kulkärve mot dörren, mot bankvalvsdörren. Men han skadade inte flickorna. Han sköt inte mer, utan han gav upp och förklarade sig villig att lämna ifrån sig sin kulstrikte pistol.
Varför tror ni att han gjorde det den här gången? Han gjorde inte det förra gången ni prövade med honom.
Ja, kanske var det så att han kom till full insikt om att detta var fullt allvar. Han kunde inte driva oss längre.
Ja. Har ni på något sätt talat om det, att detta var allvar?
Nej, hela vårt tillvägagångssätt visade att vi menade allvar. Vi hade inte tagit någon kontakt per telefon med honom. Vi fortsatte det här intensiva borrandet
och så vidare.
Vi har tidigare stött.
Ja, ansvaret låg ju hos polisen. Och vårt ansvar var att vi hyste fullt förtroende för att polisen skulle göra allt som står i mänsklig makt för att lösa detta ohyggligt svåra problem.
Vilka beslut fattade vi under
De har att göra med Clark Olofssons roll i det hela. Men därmed kom vi in till hela frågan om gisslan. För den måste ju då understödas regeringen. Och där var vi alldeles överens. Det gick inte ett samhälle som skulle beväpna två lättvillingar med skarpladdade pistoler. Skicka ut dem på vägarna. Ge dem pengarna, ge dem bilen. Sända med två oskyldiga människor. Det samhället skulle på något sätt vara sjukt i sin kärna. Det skulle kunna få oöverskådliga konsekvenser för framtiden. Och det beslutet var regeringen stod för uppgiften att godkänna detta beslut.
Den polismästaren Lindo, ofta har ni frågat regeringen om råd.
Ja, vi känner ju till de spelregler som gäller så att vi frågar inte om råd.
Ja, det är det.
Men regeringen har aldrig vid något tillfälle lagt sig i det polisiära handlandet. Utan det är precis som statsministern säger. Men självfallet så har jag under hela den här tiden hållit en nära kontakt och underrättat regeringen om händelseförloppet genom rikspolischefen.
Har ni fått några råd av rikspolischefen?
Ja, vi kan ju naturligtvis diskutera på ett helt annat sätt.
Vad var egentligen anledningen till att Clark Olofsson kunde förena sig med Olsson i banken?
Ja, anledningen, det är naturligtvis en av de frågor som möjligt kan komma att diskuteras. Vi fick upp Olofsson från fångvårdsanstalten. När han kom under hela tiden så skrek den här vettvillingen och ville se Olofsson. Vi förklarade att det dröjde. Han var på väg. Och han blev allt mera desperat. När han slutligen anlände så sa vi till honom att nu gör han här. Men han ville övertygas om det genom att se Olofsson. Och vi skickade fram Olofsson så han fick se en skymt utav honom. Vi trodde det skulle räcka. Men det visade sig det att han skulle ovillkorligen, han ville ovillkorligen att Olofsson skulle gå fram till honom. När vi vägrade det så tog han ett struptag på flickan, på en av flickorna som var bunden, vill jag minnas. Och satte kulsprutepistolen i sidan på henne och hotade att omedelbart skjuta henne om vi inte villfor hans önskan. Och i det läget så vi såg att var en desperat människa vi hade att göra med. Och i det läget så släppte jag Olofsson till Olsson.
Vilken roll tyckte Olofsson har spelat med på slutet?
Ja, jag kan inte säga det. Nu vet jag att det har inlätts en förundersökning för att utröna Olofssons delaktighet i det här bankrånet. Det är åklagarmyndigheten i Stockholm som leder förundersökningen i det ärendet.
Justitieministern.
Ja, det har ju sagt
att det var en nödsituation som ligger under polisens bedömning. Och det är precis riktigt. Det hade varit fullkomligt fel om vi hade ingripit med råd och anvisningar i det polisiära arbetet.
Med det kan man alltid diskutera efteråt. Men i den situation som då rådde så var det sannolikt ett riktigt beslut. Där hade vi en enhällig bedömning.
Olsson var alltså kvinnare under permission. Kommer detta att få några konsekvenser av permissionsbestämmelserna i fångvårdsanstalten?
Det tror jag
knappast.
Därför att
han hörde till den kategorin av intagna på våra fängelser där vi skärpte bestämmelserna för ett år sedan. Och brottskommissionen i våras prövade den saken och
hade inte något förslag om skärpta bestämmelser. Han hade ju fått vänta i 14 månader på sin första permission på grund av att han hörde till den kategorin.
Men att visa att följande överhuvudtaget utav den här
för dagen har vi inte haft någon diskussion om den saken.
Tror ni att man kan skjuta sig i framtiden för den här dagen? Kan man göra någonting mer?
Risker måste man alltid ta, men vad som här har hänt har ju visat hur utomordentligt skickligt den svenska polisen kan handla i en sån här situation, och framförallt mot bakgrunden av att de har handlat så utomordentligt skickligt att inte använda våld för än det har varit nödvändigt.
Och efter den presskonferensen som alltså hölls för en stund sedan i kanslihuset ska vi sist i den här sändningen få ett sammandrag av tisdagens nyheter från centralredaktionen.
Bankdramat vid Norrmalmstorg i Stockholm som pågått i 5,5 dygn är nu alltså över. Klockan 21.40 ikväll gav rånaren upp 31-årige Jan-Erik Olsson, och han, Clark Olofsson och de fyra personer som hållits som gisslan fördes oskadda ut ur banken. Rånaren gav upp då polisen släppte in gas i bankvalvet och lämnade ifrån sig sina vapen. Rånaren och Clark Olofsson fördes i ambulanser till Serafimelasarettet och senare fördes de vidare till polishuset. De fyra i gisslan fördes i ambulanser till olika sjukhus i Stockholm, och det rapporteras må bra, men det får stanna på sjukhusen över natten för observation och för att vila ut.
Den
17 april
1998.
Clark Olofsson har alltså gripits av polisen i Las Palmas på Kanarieöarna, och han begärs utlämnad till Danmark misstänkt för att vara huvudman i en liga som har smugglat knark till Danmark och till Sverige. Svensk och dansk polis samarbetar i den här utredningen. Lars Nylén är chef för Rikskriminalen. Vad är det för knark det handlar om?
Det handlar om amfetamin och det handlar om hasch.
Och hur länge har ni spanat?
Ja, egentligen så började vår kriminalunderrättelseenhet att jobba på det här för ett par år sedan och kartlade bakgrunder, försökte finna samband mellan olika aktörer och då med Clark Olofsson som misstänkt huvudman. Och det ledde till att vi i maj förra året intensifierade arbetet och initierade ett fältoperativt samarbete mellan flera länder i Europa.
Hur många personer beräknas ingå i den här ligan?
Ja, det är svårt att säga, men jag tycker ändå att den siffra frihetsberövade som har varit aktuell för 24 personer visar ändå på att det är ganska många som har varit involverade i detta.
Och vilka nationaliteter är de av?
Huvudsakligen svenskar och danskar.
Vad får er att dra slutsatsen att Clark Olofsson är huvudman?
Ja, vi tycker att vi har sådana indikationer, sådana bevis att vi kan säga att han har flera fingrar i den här syltburken. Och det gäller ju nu för utredningen att visa det. Nu är han gripen och nu övergår vi då i utredningsfasen, och den ska, som du sa, skötas av dansk polis.
Han är bosatt i Belgien och är belgisk medborgare. Är det också Belgien som har varit bas för verksamheten?
Nej, det kan man inte direkt påstå. Ja, möjligen bas för hans verksamhet, men om vi tittar på polisverksamheten så är detta ett samarbete mellan Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Spanien. Och det samarbetet har hållit samman utav Europol, eller EDU som det fortfarande heter, med den europeiska samverkansorganisationen. Vi tycker att det är särskilt intressant att notera ett nytt och intensivare europeiskt polissamarbete som ligger bakom det här tillslaget nu.